Vi ska läsa från början av Markus evangelium. Vi läser från det första kapitlet, verserna 23 till och med 34. Det står så här. De kom till Kapernaum, alltså det var Johannes, Jakob, Simon och Andreas och Jesus. De kom till Kapernaum och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus sa strängt till anden: tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: vad är detta? En ny lära med sådan makt, till och med de orena andarna befäller han och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Så snart de hade kommit ur synagogan gick det till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och de talade genast med Jesus om henne. Han gick fram, tog hennes hand och reste upp henne upp. Och febern lämnade henne och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Amen. Ska vi be? Herre, jag tackar dig för att du vill välsigna ditt ord idag. Och du vill hjälpa oss att förstå vad du vill säga till oss som enskilda och som ditt folk här i bygden. Tack Herre för vad du gjorde i Kapernaum och tack Herre för vad du kan göra här. För du är densamme igår, idag, så och i all evighet. Amen. Ja, bibeltexten som man nu läste ger oss en inblick i en dag under Jesu verksamhet. Det är sällan vi får en hel dag beskriven, men här får vi både förmiddagen, eftermiddagen och kvällen. Och det är staden Kapernaum som lyfts upp. Och du kan se några av bilderna här på skärmen som är just ifrån Kapernaum. Och plötsligt där hände något stort och underbart. Där i Kapernaum skapade Gud en oas där han mötte med människor med olika behov. Och jag tror att han vill göra det också idag. Skapa oaser där Gud får möta människor. Och jag tror att riksdag kan just vara en oas där Gud vill möta människor. Låt oss titta lite grann mer på Kapernaum. Det var ju en mindre stad vid den nordvästra stranden av Genesarets sjö. Hur många av er har varit vid Kapernaum? Det är ganska många och då vet ni vad jag pratar om. En fantastisk plats. Runt Genesarets sjö är, ja, det är nog min favoritplats. Jag skulle gärna kunna tänka mig att bo där. En helt fantastisk plats. Men Kapernaum nämns inte i några andra skrifter än i Bibeln och i de fyra evangelierna. Och i de fyra evangelierna har Kapernaum fått en mycket framträdande plats. De flesta som bodde där i den här staden arbetade med fiske. Utanför staden så var det en pir och där låg fiskebåtarna på rad. Och det verkar eftersom man har funnit en hel del arkeologiska fynd i Kapernaum som om invånarna var ganska välmående materiellt sett. Och den här platsen, den var förutsagd utav profeten Jesaja till att bli en plats där Messias skulle komma. Låt mig läsa från Jesajas 9:1. Du känner igen den här versen, därför det läser vi ofta vid jul och vid advent. Men det ska inte vara nattsvart mörker där nu ångest råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Trakten ut med havsvägen, det kan ju kännas lite konstigt, men Genesarets sjö kallas för hav ibland. Och därför så står det om en havsväg. Men den här havsvägen var alltså en väg ut med Genesarets sjö. Och just där ligger Kapernaum. Så centralt och så vackert och så fint. Och några bibeltolkare säger så här: det kan inte röra sig om någon annan plats än Kapernaum i Jesaja 9:1. Det måste vara den platsen. Och utav de platser i Galileen som nämns i evangelierna är det bara Kapernaum som stämmer på beskrivningen i Jesaja 1:9. Hur Jesus hamnade i Kapernaum, det vet vi inte. Vi bara vet att han flyttade hemifrån när han var 30 år. Det var lite sent kanske, men det gjorde han. Och han flyttade cirka 5 mil österut ifrån Nasaret sett. Nasaret låg ju cirka 5 mil i sydvästlig riktning. Och han flyttade till områden som inte var helt obekanta för honom. Vi vet att Johannes och Jakob antagligen var kusiner med Jesus genom hans mor Maria. Så han kände ju till några som bodde där, och i sin barndom hade han säkert besökt platsen och kände till den. Nu bestämde han sig för att flytta dit. Och han flyttade till Simons hus. En del menar att det var där han bodde. Och Simon är ju samma person som Petrus. Simon och Petrus bodde i huset tillsammans då med Simon Petrus fru. Kanske hade de barn. Men inte bara det. Det fanns en svärmor också. Och jag vet inte hur många av er som kan tänka sig att dela boende med svärmor. Men det gjorde Petrus. Och det verkar som om det gick bra. Kanske att en del tänker att Jesus under viss tid också bodde i något annat hus alldeles i närheten. Om man nu tänker sig Kapernaum, så låg hamnen alldeles intill Petrus hus, och bara 100 meter därifrån så låg synagogan. I ruinen efter Simon Petrus hus har man funnit ett rum med inskriptioner på väggarna som antyder att man markerat att det var här Jesus bodde. Och man har kunnat se att huset varit inbyggt i 2 kyrkobyggnader under åren. Kyrkobyggnaderna har rasat, men ruinerna efter Petrus hus står kvar. Och så har man nu under senare år byggt en kyrka ovanför själva ruinen. Och man kan stå ovanför och se ner på Petrus hus. Vi vet ju att det var Markus som återberättade vad Simon Petrus har berättat. Här får vi alltså en ögonvittnesskildring. Det är Petrus som berättar. Han var med både in i synagogan. Han var med inne i huset där undret skedde med svärmor. Och han var med ute på gården och den öppna platsen utanför hans hus. Vi kommer alldeles strax till berättelsen om det. Jesus kom och han förändrade en plats. Och han förändrade människor. Och vi ser att Kapernaum blev en plats som kallas för Jesus stad. Därför att det var där han verkade och det var där han satte sin prägel så starkt. Kan Gud skapa oaser idag? Kan Gud skapa en oas här? Ja. Om vi tar med oss Jesus, som Johannes, Jakob, Simon och Andreas gjorde. Under en dag skapade Jesus en levande oas i Kapernaum med Guds närvaro, med under och mirakler. Och den oas fanns kvar även senare och blev en plats där man visste där var Jesus verksam. Låt oss se lite närmare på berättelserna. Låt oss gå till synagogan. En lördag förmiddag så gick Jesus tillsammans med många andra till synagogan. Och det var säkert så att Jesus fick många möjligheter att besöka den synagogan framöver. I den här gudstjänsten så fick han tillfälle att tala. Och när han talade så förvånades människorna över honom. Man häpnade, står det. De var inte vana vid den typen av undervisning. Men Jesus var ju inte som de skriftlärda och de laglärda. Han var smord av Gud och sänd av Gud. Han hade ett budskap. Det var inga tomma ord. Och Jesajas profetia som finns citerad i Lukas 4 och 18 gällde Jesus. Där Jesus läser i sin hemstad synagoga. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda och för att ge de betryckta frihet. Och när Jesus hade läst de orden där i Nasarets synagoga så ropade han ut och sa: idag har detta bibelord gått i uppfyllelse inför era ögon. Och när Jesus trädde fram i Kapernaums synagoga så är det alltså i den smörjelsen och i den kraften han står där inför folket och talar. Och folket säger: vad är detta? Man häpnade. Aldrig hade man hört något liknande. När med Jesus Guds son gjorde han trä in i församlingslivet och han talade med kraft och auktoritet. Och Jesus säger lite senare i Johannes: det ord jag har talat till er är ande och liv. Våra församlingar idag behöver smorda förkunnare. För män och kvinnor med gåvan att predika ordet. Och en församling behöver därför be mycket för sina förkunnare. Be mycket för dem som ska predika. Och vara med om att uppmuntra och stötta dem som står i ordets tjänst. Jag har känt hur fantastiskt det är att få uppleva just den här förbönen inför en gudstjänst. Och Johan, han la sina händer på mig strax innan jag skulle gå upp här. Jag kände bara hur Gud rörde vid mig och gav mig lite mer av sin heliga ande. Vi behöver be för våra förkunnare. Vi ber mycket för dem som står i ordets tjänst. Att de kan få predika ordet med ande, kraft och liv. Vi har nog av torra tal och förkunnare i vårt land. Vi behöver mer av andes moda förkunnare. Vi behöver be Gud att han får röra vid oss som står i ordets tjänst. Att vi får ett budskap till församlingarna. Att vi har ett budskap som berör, förändrar, förnyar. Och jag tänker på vad Jesus säger till församlingsledarna i de sju församlingarna i Uppenbarelseboken. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingarna. Vem är det som ska ha öron? Jo, det är den som står i talarstolen. Ska höra in vad Gud vill säga och vad Gud har att ge sin församling. Det är från talarstolen, vänner, vi sätter kursen. Det är från talarstolen vi på något vis markerar var vi står som församling och vad vi tror på. Bibeltexten berättar också om en man som hade en oren ande. Och vi kan känna lite grann så här osäkerhet och tänka, vad menas med detta? Men Nya Testamentet talar tydligt och klart om att det finns onda andar. Och att de har sitt ursprung i den fallna änglavärlden. Tillsammans med Lucifer gjorde de uppror mot Gud i den himmelska världen. Och blev utkastade. Och i Uppenbarelseboken 12:4 får vi en antydan om att det var en tredjedel av änglavärlden som gjorde uppror mot Gud. Och de onda andarna har sitt ursprung i de fallna änglarna. Och Bibeln undervisar ju klart och tydligt om första makter och världshärskare här i mörkret och ondskans makter i himlarymderna. De onda andarna finns här för att fortsätta upproret mot Gud och sätta stopp för det Gud vill göra ibland oss. Det gör det genom att använda människor. Det gör det, de flesta människor blir inte besatta utan blir starkt påverkade utav ondskan. Andra blir attackerade av ondskan. Om man på något vis utan att veta om det kan gå fiendens ärenden. Men oavsett om man är besatt, påverkad eller attackerad av onda makter så har Jesus makt över dessa. Och det visar han här i texten så klart och tydligt. Med auktoritet avvisar han vad det onda andan talar och driver ut honom och bara bjuder honom att tiga. Nu vill jag säga så här, och jag tror det är viktigt att jag gör det nu innan jag går vidare, att man kan må dåligt även om man går till kyrkan. Man kan må dåligt psykiskt och vara med i en kyrka och utan att vara påverkad av onda andar. Jag säger inte att psykisk ohälsa på något vis är andebesättelse. Utan jag vill markera klart och tydligt att det tror jag inte. Andebesättelse är något mycket värre och allvarligare. Mannen i synagogan blev ett språkrör för andra makter som fanns i honom. Okulta upplevelser kan öppna upp för andemakter och kontrollera och attackera människor. Oskyldiga kanske seanser med vandrande glas eller något annat som står är på gränsen till det okulta kan på något vis också ta ett herrevälde i människor. Jag skulle vilja säga till dig som har varit med om sådant att du kanske ska avsäga dig detta i Jesu Kristi namn och lämna det bakom dig. Och vi ska vara tydliga också till den unga generationen. Ni som är ledare i olika sammanhang och möter de unga, var tydliga där. Akta er för det okulta. Öppna inte upp för det. Låt mig ta en annan sak som jag tror är viktig att säga. Många idag har buddha-bilder och man har bilder på andra gudar i sina hem. Jag tror att det finns makter, osynliga makter bakom de bilderna, bakom de statyerna. Och jag skulle väl säga till dig, du som kanske har något sånt hemma, kanske en bild på en indisk gud, kanske en bild på Buddha, låt det hamna i soptunnan. Släpp det, låt det inte vara kvar i ditt hus, utan markera att du vill leva rent för Herren. Jesus har makt att bryta ondskans makt som plågar människor. Hemska mardrömmar, kontakt med onda varelser, vanföreställningar, hat med mera som väller upp helt oförklarligt i människors liv. Människor som får förstörelselusta och inte minst vilja skada troende människor. Allt detta kan vara en antydan om att det finns makter bakom som vill använda människor. Men i en församling där vi lovar och prisar Herren och upphöjer Jesus som frälsare och Herre, så ska det finnas auktoritet till att lösa och befria människor som hamnar under sådant herrevälde. Och vänner, jag drömmer om en församling som är en oas dit människor kan komma för att bli befriade från allt ont inflytande och påverkan. En plats där man får kraft genom Jesu namn att lämna ett destruktivt liv bakom sig. Jag sitter på missionsfältet hur onda andemakter kan härja i människors liv. Men jag ser också vad namnet Jesus kan göra i ett människoliv. I ett nu så lämnar de onda andemakterna och man kan se dem sitta gråtande, lyckliga över befrielsen. Vi kan inte alltid se sådana dramatiska upplevelser i vårt land. Men jag hävdar att vi kan gå in i en tid då vi kommer att stå inför sådana här skeenden där människor som har mycket skräp med sig kommer till vår kyrka och får uppleva befrielse. Då har vi Jesus namnet. Då har vi Jesu blod. Då har vi kraften i Jesu namn att använda för att lösa människor. Och jag tänker mig den här mannen, han reser sig upp glad, befriad och gick hem den där dagen. Kanske han kramade om Jesus och sa: tack Jesus för vad du gjorde med mig. Tack att du löste mig ifrån denna demon som har plågat mig under många år. Och människor som kände honom var glada, jublade, tackade Gud för det som de hade varit med om. Efter besöket gick Jesus och lärjungarna hem till Simon Petrus hus. Och det låg som jag sa tidigare, bara några 100 meter ifrån synagogan. Och än idag vet vi att man vördar den platsen som den plats där Petrus bodde och där Jesus verkade. De första kristna hade ju inga egna lokaler att samlas i, utan de möttes ofta i hemmen. Och det är på något vis som om bibeltexten här vill lyfta fram hemmens betydelse för vad Jesus kan göra i våra hem. Och precis som man gjorde under de första åren av folkväckelse i Sverige, man samlades i hemmen, så gjorde man också den här dagen i Petrus hus. Man samlades för att tacka Gud naturligtvis för vad man varit med om, men också därför att det fanns en sjuk person i hemmet. Precis som hemmet i Kapernaum inte var perfekt, så är inte heller våra hem det. Det finns allt möjligt som stör: ekonomiska bekymmer, relationer som störs, sjukdomar, besvikelse. Men det intressanta är att Petrus är så angelägen om att Jesus skulle träffa hans svärmor. Hon var ju svårt sjuk i feber. Och det fanns inte mycket man kunde göra. Ingen medicin som kunde hjälpa. Och en febersjukdom på den tiden var mycket allvarlig. Men det berättade om henne för Jesus. Och han gick fram till henne. I Lukas evangelium så står det att han böjde sig över henne. Och jag tänker med Lukas som var läkare. Han visste hur man behandlade de sjuka. Man böjde sig över den sjuke. Och man såg på den hur den mådde, hur personen andades och så vidare. Och han tog in. Och det gjorde Jesus. Han böjde sig över henne, tog hennes hand och han rörde vid henne och hon blev frisk. Tänk vilket under som skedde där i hemmet. Vilken förvandling. Från ett hem där en sjuk kvinna ligger och resten familjen tassar omkring försiktigt viskande för att inte störa den sjuka. Till ett hem fyllt av glädje, skratt och en före detta sjuk kvinna som sjungande, jublande ville bjuda gästerna på något gott. Ja, en del stör sig på att det står att hon betjänade dem. Det är typiskt patriarkaliskt. Kanske en del säger hon skulle betjäna männen. Men för min del så säger jag inte att det är kvinnoförtryck. För det står också att Jesus betjänade de människorna som han mötte. Och han hade nyss betjänat henne. Och hon hade blivit helad. Och Jesus säger så här, så var fantastiskt fint. Störst är den som tjänar. Den som vill vara störst bland er ska vara de andra tjänare. Så det kan hända att Petrus Värmo, hon var den största personen näst efter Jesus där inne i det huset. Hon var villig att betjäna och jublande glad, sjungande går hon omkring och serverar. När Jesus får plats i våra hem kan hemmen förvandlas till en oas. Men det kanske inte är om sjukdomar som du i första hand vill berätta för Jesus. Det är kanske något annat du känner du skulle vilja berätta för honom. Lik Petrus, anförtro dig till Jesus. Kanske det är en dålig ekonomi. Kanske det är spända relationer. Kanske är det en osäker framtid om jobb eller boende. Vad det än är så har Jesus tid att lyssna och hjälpa. Halleluja. Och en församling behöver vara en oas där dit människor kan komma för att få hjälp och förbön med allt det som rör oss i vardagen. Jag drömmer om en församling som kan stötta människor i deras vardagsproblem, små eller stora. Jag drömmer att få se människor uppleva att församlingen är den resurs de behöver. Och att man inte skäms för att berätta om sina behov och sina problem när man kommer till kyrkan. Jag tror på en församling som både är rustad att samtala, själavårda och be för människor till upprättelse och förändring. Jag tror på en församling som kan älska människor som har det jobbigt och kämpigt. Jag tror på en församling som kan uppmuntra människor och be för dem. Och hjälpa dem igenom när det är extra kämpigt. Och så det sista, ute i samhället. Det är så otroligt fantastiskt att läsa fortsättningen av denna bibelberättelse. Dagen var inte slut än. Det skulle bli ett crescendo som inte bara berörde synagogans besökare eller de som bodde i Simons hus. Utan nu skulle hela stan uppleva Jesu närvaro och makt. Ryktet hade spridit sig om det som hade hänt tidigare under dagen. Nu kom hela stan till Simons hus. Kanske det finns en bild, nästa bild där. Så ser vi kyrkan som ligger ovanför Petrus hus. Och här är en öppen plats. Det var kanske där man stod. Hela stan var i rörelse. Och ryktet hade spridit sig. Tänk, vänner, om hela Vriksta skulle samlas utanför din dörr. Du hör sålet och du öppnar gardinen. Och utanför så står hela Vriksta och väntar på att någonting ska hända. Ja. Det kanske inte är realistiskt, men tänk om det kunde vara så att hela Vriksta samlas utanför våra kyrkor. Och man kommer för att man vet att Jesus är där och Jesus kan göra under. Och Markus nämner att Jesus helade sjuka, drev ut onda andar. Och jag kan se hur Jesus gick omkring, betjänade dessa människor med kärlek. Och mycket ömhet. Jag ser framför mig Jesus går omkring bland människorna. Han tar sig tid för dem. Han böjer sig ner till dem som ligger på bårar. Han gråter med dem som lider. Och svetten dryper av om Jesus Kristus när han går omkring och betjänar. Men det finns kraft i hans händer. Det finns makt i hans ord. Det lama hoppar omkring, det blinda ser, det döva hör, det kraftlösa får ny kraft. Det besatta jublar och i glädje över att de har blivit befriade. Vänner, jag drömmer om en församling som kan attrahera människor med budskapet om Jesus Kristus. Jag drömmer om en församling som kan betjäna människor och hela och befria det behövande i Jesu Kristi namn. Jag drömmer om en församling i rörelse för att betjäna, hjälpa och leda människor ett steg närmare Jesus Kristus. Jag tror det är möjligt. Och jag tror det är möjligt på den här platsen att vi ska kunna bli en oas dit människor kommer för befrielse, upprättelse, helande och höra Herrens ord till hjälp i vardagen. Amen. Nästa gång ska jag tala om hur vi som församling kan bli en oas. Och det blir, tror jag, den 17 februari när Kristoffer har ledig helg. Och då känner jag att jag skulle vilja be att du ber för den söndagen. För jag tror att det är ett angeläget budskap som Gud vill ge oss den dagen. Men jag tror också att du har känt att det finns ett angeläget budskap i det vi har lyssnat till just nu. Gud vill använda oss. Och han vill låta Jesus bli synlig mitt ibland oss. Vi ber om det, Herre. Låt oss bli en oas, lika Pernum. Låt oss bli en plats där vi frimodigt kan proklamera Guds ord. Låt oss bli en plats där vi kan bota de sjuka, både i kyrkan och hemma och på gatorna. Vi ber att du ska hjälpa oss, Herre, att få vara dina sändebud och gestalta din kärlek i den här tiden. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Nu lyssnar vi till en solsång av Rebecka och efter det så inbjuder vi till förbön. Du som vill ha förbön, du vet att det finns plats i lilla salen och där inne kommer också det finnas förebedjare. Välkommen att hålla dig framme och möta Herren idag.